When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Katrineholm, uppväxt i Huddinge. Han har vunnit SM-guld både som spelare och tränare. Tre schweiziska mästerskap han det blir dessutom. Sammanlagt 43 år inom ishockeyn som spelare och tränare. I Holmgren möter avsnitt 157 Kent Lillkenta Johansson. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt att göra det via Twitter Niklas_Holmgren eller Instagram holmgren.niklas, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Lillkenta Johansson, god lyssning. Lillkenta, du är ju en lirare. Jag antar att du har haft 13 rätt många gånger på ett stryktipset.
Tyvärr, det stämmer inte. Jag har väl haft 11 eller 12 tror jag har haft, ja. Men ingen vidare utdelning.
Vilket är ditt favoritlag i England?
Ja, det har växlat lite, men jag tror när jag var yngre var det Liverpool framförallt. Och sen har det nog varit Chelsea också, ja. Men Liverpool för dem.
Du tillhör den generationen?
Ja.
Ja, om du skulle tippa igen, va? Den här podden görs ju i samarbete med Stryktipset, så är det alltid kryss i match 13.
Okej, okay, bra.
Då, vet, då har du bara fått 12 rätt sen.
Ja.
Carl Kent Johansson, född den 13 april 1956 i Katrineholm. Tjenare, Lillkenta.
Tjenare.
Katrineholm, jag har ju alltid sett dig som en Huddingekille through and through.
Ja, nej, men det började där och det var väl bandy som gällde och Katrineholm, KSK, ja. Som var mitt favoritlag och jag såg dem vinna på Söderstadion där slutet på 60-talet, på 70-talet. Kommer när de flyttade upp till Huddinge då, men det var bandy som gällde, men jag var ju 8 år när jag flyttade till Huddinge.
Ja.
Så jag hann aldrig börja med bandy själv.
Men vi är nästan tillbaka där det började. Vi sitter här ute i Sörmlandsskogarna. Berätta, Lillkenta. Vi har sjön Båven här nere på ena sidan och det är stora fält och det är skog. Du har blivit en skogsman på äldre dagar.
Jag har alltid varit en skogsman, men jag gillar naturen och jag gillar att vara ute på sjön och det känns rätt och det har varit tränare eller spelare och fick komma hem och komma ut och bara slå igen bilden och höra fågelkvitter. Då gick man ner i varv och det tror jag alla människor skulle behöva mer av.
43 år på elitnivå som spelare eller tränare. Hur är det att ta det lite lugnt nu? Är det ett år sedan nu som du...
Ja, lite drygt.
Lite drygt ett år sedan. Ja, tiden går fort. Som du valde att lämna Örebro. Hur är det? Och det finns nog många som sitter ute och undrar, ska jag göra likadant? Är det bra? Är det skönt?
Det kan jag rekommendera. Nej, men jag tycker att jag flyttar runt ganska mycket under de här 43 åren. Och det räcker nu. Och nu har jag slagit mig till ro här tillsammans med min fru. Och det känns väldigt bra att kunna gå ut och njuta av naturen och åka ut på sjön med båten och fiska. Det är ganska nära till Stockholm och vi åker dit ibland på helgerna och kopplar av på det sättet. Men sen är det alltid lika skönt att komma tillbaka och höra fågelkvitter igen.
Men saknar inte bassen? Alltså den här elektriciteten, stämningen, tävlingsatmosfären.
Ja, det kan jag göra. Just när det är slutspel framförallt, då längtar man. Då gillar jag det där, den där känslan att stå där och jobba med ett gäng grabbar och när man lyckas framförallt. Sen var det alltid roligt och när man förlorar och kunna resa sig och bryta en dålig trend, då känner att man hade gjort något bra tillsammans. Och det är väl då man sätts på prov som ledare och även som spelare naturligtvis.
Hur fyller du tomrummet efter ishockeyn?
Nej, men jag tror att det är viktigt när man bor som vi gör nu att man kan planera resor. Man kunde ju inte ha några privata resor på den tiden under säsong. Så det har vi varit duktiga på att utnyttja det och kunna resa på hösten som var omöjligt då. Och sen spelar jag ju fortfarande tennis. Jag tävlar på veterannivå.
Är du uttagen i VM?
Ja, det är roligt.
Det är låter som du går ner och spelar, men det är ganska hög nivå.
Ja, jag brukar ju vara med och spela SM och sådär. Så det har blivit några titlar faktiskt. Så är det jättekul och fortfarande få lite adrenalin och den här tävlingsinstinkten. Och du är utlämnad till dig själv. I hockeyn är du ju flera, men nu är det upp till dig själv och ha en bra andra serve till exempel.
Tennis, har det alltid funnits med dig eller är det någonting som du har tagit upp i vuxen ålder?
Alltså, man fick ju hålla på med fler idrotter när man var ung på våran tid. Man behövde inte välja så tidigt. Så jag höll ju på med det mesta. Men tennis spelade jag aldrig i en klubb. Utan man var där med flakmoppen, hoppade på när det var ledigt och tjuvspela lite. Sen var det nog Mats Valtin och jag som började mera när vi spelade tillsammans hockey i Lugano på 80-talet. Då tränade vi mycket mot varandra. Sen när vi flyttade hem så började vi spela lite veterantävlingar och så. Sen har vi bara fortsatt och blivit mer och mer.
Är du självlärd i tennis?
Det kan man nog säga, ja det är jag.
Syns det eller har du studerat hur man ska slå en riktig backhand och få den, eller har du...
Jag har en klassisk enhandsbackhand och sen... Nej, men jag är självlärd och jag lever nog mest på spelsinne och att man... Ja, läsa spelet, det är nog det.
Men det var ju din en av dina styrkor också som hockeyspelare att kunna läsa
vara
liret.
Ja, steget för och lägga den där de inte vill ha bollarna, så det är väl det jag lever på, lite bollsinne också.
Du har spelat hockey länge och hur är det med skada? Jag vet att du fick tacka nej till någon turnering på grund av axelskada och lite ont i knäna. Hur mår kroppen idag?
Det är väl framförallt ena knät där jag har artros. Men jag får ta något medicament för att klara av värken emellanåt när jag spelar. Axelskadan var en tennisskada. Så nu fick jag köra gummiband i 4 månader. Så nu är jag fit for fight igen.
Ja, du ska ut och resa i VM nu. Men det finns ju även veteran... turneringar ute i Europa som jag vet att du tittar på.
Ja, det är många kompisar som har kommit upp över 60 som är ute och spelar. Jättetrevligt att kombinera semester och sen samtidigt få tävla lite i tennis.
Som sagt, född i Katrineholm, sen flyttade du upp till Huddinge när du var 8 år.
Ja, just det. Jag började 2:an där, kommer jag ihåg. Ja.
Vad arbetade mamma och pappa med?
Pappan var på SJ först här nere i Katrineholm. Sen gick han någon datakurs upp i Stockholm. Och året efter då flyttade vi upp och han började först på SJ data och sen på Folksam sedermera, som han var livet ut så att säga. Hans arbets... Ja, ända tills han blev pensionerad så var han på dataavdelningen på Folksam. Och mamma var i hemvården, vad kallar man, samarit, hemsamarit kallar man det för då.
Hemtjänst heter det nu, va? Eller, och Huddinge, hur var det att växa upp i Huddinge på, var det 60, slutet 60, början 70-tal?
Ja, det var lite svårt att komma som en blyg sörmlänning när man var 8 år. Men det gick ganska fort, det var idrotten som hjälpte mig att få kompisar och man ja, jag höll på med de flesta idrotter faktiskt.
Du, ska vi ta det här med Huddinge IK och hockey? Alltså det är ju en plantskola som är riktigt ja, välkänd, och Huddinges hockeylag är, ja, står högt i status i kommunen. Varför har hockeyn blivit så stark just i Huddinge, tror du?
Det fanns ju en stark man som hette Bengt Nicke Nilsson, det är Mr. Huddinge. Mm. Och han höll ju allt, han var, jobbade på kansliet, han var ordförande, han var tränare för A-laget. Han var med och startade hockeyskolan i Huddinge någon gång på, jag tror det var på 60-talet. Tog väl efter Timrå, tror jag, som var första med Werner Persson. Så jag vet att Nicke var uppe och tittade och tog efter den modellen. Och där började jag också på hockeyskolan i Huddinge. Jag tror det är det som ligger, ja, till grunden för att det har varit så många duktiga spelare som är fostrade där. Så jag tror det är Nickes hockeyskola.
Ja. Ordförande mellan 54 och 94 i Huddinge.
Ja.
Rätt häftigt.
Ja, var fantastiskt drivande kille. Alltså nu. Ja. Jag har mycket att tacka honom.
Björkängshallen. Ja. Ditt andra hemis, tänker jag.
Ja, från början var det ju alltså vad hette det då? Björkängen. Innan hallen. Hallen kom vid 77, tror jag. Och vi spelade ju mycket playoffmatcher när man fick ploga efter 10 minuter. Vi mötte HV, kommer jag. Honken stod i mål i HV. Ja, men sen blev det ju ishallen där naturligtvis, som var mitt andra hem. Och det var ju väldigt bra ordnat mot kanske AIK, Djurgården, Hammarby. De fick åka runt på olika arenor eller på olika isbanor, men vi hade våra grejer på samma ställe hela tiden, och ja, det var ganska smidigt och bra.
Var det nära att du valde någon annan sport än hockeyn? För i ditt fall känns det som att du skulle kunna ha blivit framgångsrik i vad den som handlade om boll.
Ja, det var när fotbollen var, satsade på upp till junioråldern, och jag var faktiskt provspelare med AIK. Mm.
När var det?
Ja, det måste ha varit efter, vi mötte AIK i Sankt Eriks final, kan jag ihåg, och det var efter omspel så förlorade vi. Men det var efter, det måste ha varit på, ja, någon gång på 60-talet, va?
Ja. Ja. Så det kunde ha blivit fotbollen istället?
Ja, det kunde det ha blivit, men tack vare att Huddinge hade en så bra organisation och så blev det hockeyn till slut som jag valde.
Hur var det som fotbollsspelare? Vilken position spelade du på?
Ja, jag var faktiskt, jag tror jag var högerytter mest och gjorde faktiskt många mål på skalle. Jag var duktig på att nicka.
1,76 lång.
Ja, faktiskt. Ja. Så gjorde jag rätt mycket nickmål ändå.
Ja, ja. Teknisk?
Ja, hyfsad. Det var jag nog.
Runt på kanten och...
Ja, och sen kunde jag dyka upp i straffområdet. Ja. Ja. Det var överraskad ibland.
I skolan, hur tyckte du om skolan?
Jag var nog medelmåtta. Jag gjorde det jag skulle och inte mer. Alltså jag hade runt 3 i snitt, tror jag. Men det var alltid 5 i gympa. Så det vägde ju upp det som man var sämst på.
Som många andra idrottsmän, med andra ord. Ja. Gjorde det de skulle i skolan.
Ja, jag gick ut 2 år ekonomiskt sen i gymnasiet. Sen började på Folksam. För pappa jobbade där, syrran jobbade. Min lillebror började där också. Det var ju som ett familjeföretag. Det var ju lätt att få jobb på den tiden. Och Folksam var ju stort där. Ja, det var ju både Skanstull och Farsta.
Vad hade du för tankar då? För att jag menar, visst, det fanns ju NHL-proffs. Men det var inte speciellt många som var professionella hockeylirare på den tiden. Vad hade du för tankar om framtiden då? Minns du det?
Nej, utan man gick till Folksam. Jag trivdes inte så bra kontorstid, alltså sitta inspärrad. Jag ville vara ute och leka med bollen, tänkte jag säga. Men, det är mycket bananskal också. Alltså, jag kom ihåg... det gick ju bra med hockey, men det var ju ingen man levde på. Jag jobbade halvtid sen, tror jag, sista åren i Huddinge, innan jag gick till Djurgården då, på Folksam.
Ja. Du hade inga, det var liksom du.
Ja, jag måste försörja mig lite. Ja. Jag liksom, man tjänade inga stora pengar då, alltså så var det. Men sen tog jag steget till Djurgården efter många
Ja, för vi pratade lite om det och jag minns det att det var, du lämnar alltså Huddinge 1982. Ja. Då är du alltså, så vad är det, du är 26 år va?
Ja
och jag vet att många sa det, Lill-Kenta är den bästa spelaren utanför elitserien som det hette då. Ja.
Ja, jag var ju på gång till SSK något år, Djurgården, Ångra, började faktiskt träna. Jag tror det var 1980.
Vad hade Djurgården för tränare? Vem var tränare?
Bert-Ola
Nolander. Bert-Ola var då, ja.
Men det kanske var att det inte så bra det år. För, jo, de kanske gick till final och förlorade mot Modo, kan de ha gjort. Ja.
79 så var vann Modo.
Mm. Ja, nej, men det var året efter. Ja, och då tror jag inte det. Jag kommer ihåg, Glenna gick dit också då samma år.
Glenn Johansson,
från Södertälje, ja. Men jag hoppade av faktiskt och rev kontraktet. Och
varför fortsatt.
Jag blev övertalad av Bengt Nick Nilsson. Och vi var faktiskt 7 stycken som var 56er från ja, pojklagen som fortfarande var, som tog en plats i Huddinges A-lag. Då. Så det var, ja, det kanske var för tidigt. Men sen kom det, var det Leffe Borg som övertalade mig 82.
Ja. Ja.
Och det kanske var sista chansen, men jag tog den. Och,
ja, idag 26 år, det är ju 25-26 som det var när jag gjorde debut i högsta serien. Det är ju jättegammalt.
Ja.
Och på den tiden så slutade man spela hockey när man var 30 också.
Ja, det gjorde man. Det var många som gjorde det. Ja. Nej, men det var roligt. Jag fick vara med och vinna SM-guld i året. Mm. Och skulle åka med Vikingarna efter då på vårkanten. Men Håkan Loli skadad i sista finalmatchen mot oss nere i Göteborg. Som, ja, man spelade femte avgörande på neutral plan på den tiden. Mm. Och då fick jag ändra resplan. Jag blev kallad och spelade med Tre Kronor istället innan VM. Då. Och sen gick det ganska bra. Jag blev uttagen till VM.
I Tyskland?
I Tyskland,
ja. Just det. Jag berättar först om den här... De här dusterna med Färjestad. Håkan Lobo var med i podden och berättade. Fansen var ju inte alltför snäll. Och inte ni heller mot honom.
Nej, vi hade ju några. Tornen Sen, Pärlström. Det var ju lite tuffa grabb. Telven var han. Han ville ju gärna vara tuff. Han var en grinig.
Ja, tjuvnyp va? Ja.
Ja. Nej, men vi hade ju en bra blandning på. Alltså lirare och ja, sådana som kunde spela lite småfult då. Så han fick väl tåla mycket, men han gjorde ju väldigt mycket poäng det året, kommer jag ihåg. Nej, men det var dust, det var roliga matcher mot Färjestad. Men fantastiskt roligt att vara med första året och vara med och vinna mot just dem då.
Var du med under den här tiden när vi var ute och skulle äta orm och grejer med Leif Bork, eller?
Ja, första året vi var uppe i Vemdal, och det var det året, men det var inte orm, jag tror det var något år efter, brorsan var med, vet jag. Men jag var inte med då, men vi var uppe och vandrade uppe i Vemdalen, det kommer jag ihåg. Det var ju Leffe som införde det.
Ja.
Det var lite speciellt.
Ja, det var väldigt omtalat då med de kringverksamheterna så att säga som ni hade på den tiden. Ja, för 82-83 så gör du alltså debut i högsta serien. Det blir SM-guld. Du gör 36 poäng på 36 matcher. Och det var,
ja, jag tror jag vann poängligan i Djurgården det året. Alltså,
20 mål.
Ja. Och ändå spelade jag faktiskt lite mer defensiv center. Och vi spelade 2-1-2, kom jag ihåg, på den tiden. Vi hade, ja, det var den tiden torpedhockey, tror jag. Så vi hade två som skulle forechecka och jag skulle hjälpa backarna. Så ibland handlar man och fick åka baklänges så han inte var så van vid åren med Huddinge. Men jag fick ta mer ansvar och det var en väldigt nyttig säsong för mig. Och lära mig det defensiva jobbet. Men jag gjorde ju bra med poängen då från den positionen. Så det var jättekul.
Hade det varit NHL så hade du vunnit Norris Trophy. Okay. Bäste defensive forward. Ja. Det är det Steve Eisenman och Bergeron och de där brukar vinna. Det blev en flytt till ja, hur var det VM förresten? Hur var det för att komma? Det var ju snabbt jobbat, alltså bara pang från Huddinge till VM.
Ja, det var jätteroligt, alltså det var stort. Jag kommer ihåg att jag spelade med Rönnqvist och Janne Exet Eriksson. Jag tror vi spelade samma kedja det år, under VM.
Och då fick och jag möta gamla Sovjet och Tjeckoslovakien. Ja, alltså, ja,
och jag tror jag fick göra två mål första, mot Västtyskland tror jag, första matchen.
Hade de Kühnhackl då, Erik?
Jag tror att han var med då. Jag mötte honom sedermera lite längre fram när jag var i Lugano också, kommer jag ihåg. Ja. Honom tekar man mot några gånger, då fick man titta uppåt.
Hans son går ju okej nu, ja, i så, med Pittsburgh.
Ja.
Ja, och VM gick i Tyskland, Sovjet vann, Tjeckoslovakien 2, Kanada 3. Ja. Ankan som var förbundskapten då, va?
Ankan var förbundskapten, Evensson var assisterande. Ja, det var en upplevelse.
Ja. Och sen flyttade du till Schweiz och där blev du kvar i 5 år. Du vinner 3 stycken mästerskap där nere och ja, du har en fin tid vad jag förstår.
Ja, jag hade ju skrivit 3 år egentligen med Djurgården, men Lugano har fortfarande en farbror som senior Mantegazza som har rätt bra med pengar. Och på den tiden kostade det 500 000 att lösa en spelare för att gå till NHL. Och det var väldigt ovanligt att schweiziska klubbar löste någon. Det var sådana så kallade free agents som åkte över, som var lediga från Kanada som åkte dit. Men farbron kom med sitt privatjet och jag kommer ihåg att vara på Norrmalmstorg på SCB där och Borken och vad hette han nu? Dräs.
Benke Broberg. Benke Breda, ja. Breda. Ja, just det.
Och de stod, ja, i alla fall så, då skulle de, då sa de 750 000. För de skulle ha lite betalt då för att jag hade 2 år kvar. Och då sa de 500 får ni, sa Bantegazza. Sen så skrev man på en check bara. Och då skulle de kolla det. Jag minns det så väl. Och då Bantegazza tittade. Ja, ni kan kolla om ni vill. Och så de ringde någon samtal och för att kolla att han hade pengarna. För man, de visste inte vad det var för lurendrejeri. Men det var schyssta papper och han hade sina pengar. Och sen var det klart och Håkan Järpe var där från, han hade spelat Hammarby och var TPS, han ägde väl honom då, så han var där också. Så vi skrev på, sen vi åkte ut ur Bromma och så flög vi ner till Lugano. Ja.
Minns du känslan när du satt på planen ner till Schweiz?
Ja, och Jon Slättvål var ju med också, han blev tränare då. Och när vi kommer upp på 10 000 meter då kommer det liksom en kypare med en Dom Perignon och servera. Alltså det var så overkligt. Ja. Men det var stor, alltså fantastiskt kul. Och, ja, som sagt, och Slättvål, han hade ju bra, han sa inom 3 år då ska vi vara schweiziska mästare och 3:e året så vann vi faktiskt.
Ja, och vilka, men jag tittar på dina siffror här, du får ju rätta mig om jag har fel, va? Men det är alltså, det är 31 mål första säsongen. Det är 59 poäng på 39 matcher. Nästa säsong spelar du 38 matcher, Kenta. Och gör 57 mål! 57 mål!
Ja, det gick första månaderna. Då blev jag lite utsatt. Alltså, man hade ju bara 2 utlänningar fick man ha på den tiden. Och då fick jag kritik för att jag inte producerade mer. Men jag spelade lite mer defensivt och var ju vana på amerikaner, kanadensare som låg på bortre blå, bara fiskade och väntade för att göra poäng. Men här kom man då som svensk och skulle spela för laget mera. Men sen lossnade det faktiskt efter jul, det första säsongen. Jag hade bara skrivit 1 år och sen förlängde jag, tror jag, 3 år till. Och sen blev det ytterligare något år där. Men jag glömmer aldrig den finalmatchen. Det var det bästa av 3 det år vi vann, 86 år eller då.
Men ni vann 3 gånger ju.
Ja, ja, det första guldet för Lugano någonsin då, för klubbens historia. Då vinner vi hemma och så åker vi till Davos. Och det är alltså så många, alla bussar var slut. Det var så mycket Lugano-supporters. Och vi vinner och jag får göra 4 mål sista 10 minuterna och vänder matchen. Och hade 2 assist också tror jag den matchen. Och vi vinner med 7-5 tror jag det var. Och sen stormar de planen och ja, vi får vänta med att komma in och ta emot bucklan för då skulle lugna ner sig. Och så bussresan ner från Davos 2 timmar till Lugano. Då kommer vi fram vid 4:30 på morgon. Då är det fullsatt i hallen. De står och sjunger och väntar på oss och vi får ta på skridskorna och åka ut och ta emot hyllningar. Fantastisk känsla. Och sen till nattklubb, då var det spaghetti och champagne sen till på förmiddagen. Och sen var det party en vecka. Så.
Vad sa ägaren då? Han som hade köpt det?
De var ju så nöjda. Och det är nog det största jag varit med om. Just den matchen och det som hände efteråt.
Men du, när man gör 57 mål på en säsong. Du öste in mål varje säsong. Men 57 mål sticker ju verkligen ut. Hur känns det? Alltså varenda skott måste gå in i stort sett.
Ja, vi får ju säga att målvakterna var sämre. Men vi hade sämre klubbor också. Det är nog den bästa hockeyn jag spelade. Det var där nere. Och, jag vet inte, man dök upp, man slog in returer. Det var bara pucken kom där man luktade sig till. Och det var mycket mål runt kassen. Liksom, och vara ivrig där och... Ja, sen gäller det att ha bra lagkamrater också.
Ja, men ni hade ett bra lag.
Ja, det hade vi. Och det var ju liksom spelare som kom från Schweiz, alltså tyska delen och franska delen. Det här var ju italienska delen i Lugano. Då. Men John lyckades få ihop det. Vi var bland de första som började träna riktigt försäsongsträning. Det införde John då, Slättvål. Så vi var ganska bra förberedda.
Ja, det blev alltså 3 stycken guld och det blev ett VM också 1985 i Prag.
Ja, det var väl inte lika roligt utan det var med Leffe Bork.
Han har blivit förbundskapten då.
Ja, och jag kommer ihåg vi hade... Det byggde på att vi skulle satsa på att vara bäst andra veckan i VM, men... Vi körde nog lite för hårt innan för vi var ganska nedkörda. Vi hann aldrig komma upp och därför blev det ingen bra andra vecka. Utan det blev, jag tror vi kom 5 eller 6. Det, ja.
Ja, det, mycket kritik
till Bork också. Det var mycket också. Kritik, framförallt för Leffe tror jag. Mm. Men det var en erfarenhet det också.
Och sen går vi vidare på skalan här så är du kvar alltså i Schweiz från... 83 till 89. Då flyttar du hem till Stockholm. Du flyttar till Djurgården igen.
Ja.
Och med lyckat resultat.
Ja, då var det ju en annan typ av hockey mot vad vi spelade. Då spelade vi 1-3-1 var så hårt kritiserat.
Lasse Falk och Putte Karlsson.
Bostedt var med också.
Bostedt, ja. Var det då Spillersboda 1-3-1 eller nej, var det senare det eller?
Ja, det var nog lite senare. Ja. Nej men det var ju väl, vi tränade väldigt mycket och vi kunde det där och, men jag för mig att det var, undrar om det gamla offside var med eller,
det här var 89-90 så det var det man.
Det var ju lättare att använda linjerna på den tiden än vad det är nu. Det var lättare att få stopp på spelet på grund av att det fanns mittlinjen också där och om man inte kunde slå den långa pucken alltså. Så det var, nej men vi hade ett bra lag, en bra blandning då alltså, det måste jag säga. Men det var återigen Färjestad som fick sota för. Då spelade jag med Sundin och
just det.
Öhling kom ihåg i slutspelet.
Hur var det att spela med en ung Mats Sundin då?
Nej men man såg att han hade förutsättningar till att bli en stor spelare. Men det var kul att få lära honom någonting.
Alltså, vad lärde du honom då, tror du?
Nej, men jag vet, han var ju en ödmjuk kille. Jag tycker det är alltid har varit viktigt att man står med båda fötterna på jorden. Och det måste jag säga, jag tycker att många av de duktigaste hockeyspelarna verkligen, det är något som de står för. Om jag jämför med kanske med fotbollsspelare ibland.
det var Lasse Falk på... Men vad som hade, ni hade tränare då? Det var
nog Lasse Falk och Bostedt.
Bostedt var det då?
Putte var sportchef.
Sportchef, så var det just då, ja. Ja, ja.
Men vi hade en bra blandning då, alltså spelare.
Ungt och lite mer rutinerat, ja.
Kalle, Garp och Micke var ju en bra, det var ju en bra kedja.
Ja, just det. Spelade med brorsan.
Ja.
Hur var det då?
Ja, det var kul. Det var väl...
Men han var den största liraren, du eller Micke? Han kan inte säga emot det. Du kan säga vad du vill, va? Men Micke kanske ringer mig sen eller ringer dig sen. Vad säger du?
Nej, men Micke var nog kanske större lirare. Men jag var målfarlig, bättre skott och kanske lite mer på runt kassen så att säga.
Ja, fantastiska karriärer båda två med svenska mått mätt ju.
Ja.
Ja, men sen så undrar jag igen. Då vinner ni SM-guld och du gör ett bra slutspel. Ja, du har alltså 12 poäng på 8 matcher i slutspelet.
Ja, det var, jag gjorde inte så mycket poäng i serien då, tror jag.
Jag tror du gjorde 8 plus 14, 22 poäng på 32 matcher.
Det var en omställning. Alltså då, det var väldigt strikt som vi spelade. Men samtidigt så fick vi släppa loss i anfallszon. Och det, men man blev lite låst, tyckte jag. Vi spelade med halver då. Men det var lärorikt också. Och, nej, men jag har alltid gillat slutspel också. Alltså, jag kunde längta efter och få åka in på banan. Det blir lite, kan bli lite rädd och nervös. Alltså, men jag tyckte det bara var roligt och underbar känsla. Det är nu det gäller.
Och det är alltså säsongen 89-90, ditt andra SM-guld kommer. Då är du alltså, blir du 34, va?
Ja.
Mm. 34 år, du fyller ju april så. Och sen går du till Huddinge efter det fina slutspelet.
Ja.
Vad ångrar du det?
Ja, jag hade möjlighet att få fortsätta.
Jag menar, ångrar att du tog det beslutet och lämna?
Det var nog Bengt Nicke Nilsson
igen
som var med och övertalade mig. Och vi hade ett bra lag i Huddinge. Vi var, jag tror vi var i något av de där åren var i kvalserien, va? Men då var Niklas Falk och jag och Peter Wallén var de tre centrarna och alla var skadade. Ja. Så det,
agent Wallén?
Ja,
ja,
exakt. Så, det, tyvärr så sprack det.
Ja.
Men det var lite kul att, liksom, att få avsluta där jag började också.
Ja, du spelade ju faktiskt 4 säsonger i Huddinge.
Ja.
Ja. Och siffrorna är ju fina, helt okej i alla fall.
Ja.
Ryckte det inte i tarmen att komma tillbaka? Och hade det varit idag, hade du gjort annorlunda då, nu när spelarna är en del uppåt 40? Kära,
ja,
ju
kanske.
Ja, en annan syn på saker och ting. Andra löner också.
Det kan ha varit så.
Ja. Ja. Men det blev Huddinge och du avslutade din karriär, aktiva karriär, säsongen 93-94.
Det stämmer bra det. Och då fick jag förfrågan att bli tränare faktiskt. Ja. Och Putte Karlsson var ju tränare. Han hade skrivit 5-årskontrakt.
Just det, men bröt han, gick
till, han bröt efter 2 år och gick till Klåten.
Klåten var det, just det.
Och då kom frågan till mig. Och jag hade inte faktiskt, jag hade inte tänkt på att bli tränare. Alltså, så. Men när de frågade då, varför inte, bara prova på.
Ja.
Så blev det.
Var det 94 som Nicke Nilsson gick bort också?
Och då gick han tyvärr på sommaren då, när jag hade skrivit på. Då gick han bort.
Mm.
Helt plötsligt.
Ja, huvudcoach i Huddinge 94-95. Och inte bara det, du blev också assisterande coach i det schweiziska VM-laget.
Ja, det var också en resa. jag befann mig nog nere, det gjorde jag. Jag var nere i Klåten och skulle se brorsan spela final mot Zug. Och Hardy Nilsson var förbundskapten och Mats Valtin assisterande för schweiziska landslaget. Så de låg på laddning någonstans, jag tror de var i Davos. Eller. Och då hoppade Hardy av. Eller om han fick gå, jag vet inte riktigt. I alla fall så blev Mats Valtin tillfrågad och blev huvudtränare. Och då fick jag ett samtal och fråga om jag ville vara assisterande i VM. Och det tyckte jag kunde vara roligt då. Så när jag var i Schweiz då, jag hade ingen lag efter Huddinge första året. Så då var jag där nere och under tiden jag var där då hann jag skriva på för VM där med Schweiz. Och så åkte jag hem och åkte till Södertälje och skrev på kontrakt med dem sen i Allsvenskan. Var
det. Just det.
Ja, eller just gamla
divisionen. Ja.
Och sen åkte jag tillbaka till Schweiz och då låg vi på läger inför VM. Så då hade jag 2 nya jobb där på
en gång. Ja.
Ja.
Förresten, hur är det? Det känns behagligt att vara professionell i Schweiz jämfört med till exempel NHL. Ni hade väl sällan några övernattningar?
Nej, det är en stor fördel. Ja. Alltså, det är som Småland, stora som yta, hela Schweiz i stort sett. Så, man åkte ju hem efter varje match. Men vi Lugano har ju lite längre resor eftersom det är längst ner där. Sen var det något år vi fick flyga faktiskt med farbron.
Ja, ja.
Första femman och målvakten fick åka med hans privatfly. Och de andra fick åka något långsammare. Jag glömmer aldrig när vi passerade det flyget. Det var som skillnad på hastigheten, det där jetplanet. Ja.
Efter det lilla äventyret då som assisterande förbundskapten i Schweiz, så har du alltså under tiden också skrivit på för Södertälje. Där du var mellan 95 och 99.
Ja, eller 98.
98,
99. Det var tre säsonger.
Ja, det var det då. Kom han till klassiska SSK?
Ja, det var ju Massalin var ju huvudtränare. Och vi det var ju fantastiskt. Vi gick ju upp där första år och det var Brynäs som hamnade från elitserien efter jul, jag tror det var så det fungerade. Och då var det 18 matcher man spelade i den. Vad kallar vi det för? Superallsvenskan. Ja, det var något
efter jul där, ja. Så. Ja. Mm.
Och de hade vunnit 17 matcher och vi mötte dem i sista 18. Och vinner den och går om det var Rögle eller Björklöven, och tar den andra platsen genom att och slå dem då. Och det var deras första förlust. Och vi hade ju en målvakt, vad hette han? Linkan.
Ja, Magnus.
Ja, skägget.
Ja, ja.
Och han, det var ju inte meningen att han skulle stå egentligen. Det var Dernestål skulle stå när vi började kvalet sen. Men han spelade så bra de sista tre matcherna. Så vi, han får fortsätta. Och sen spikar han igen och han sprattlar ju. Och så, det var ju fantastiskt roligt. Det var utsålt i Scania Rinken på en halvtimme, så alla biljetter slut. Och då går vi och vinner. Jag tror vi vinner med 3-1 i matchen. Och, så här. Och han spelar något fantastiskt bra. Så det var väldigt roligt.
Ja. Och mycket hockeykultur i Södertälje.
Ja. Nej, det var kul. Men det blev två år sedan. Vi åkte ur i kvalserien. Uppe mot i Björklöven. Eldebrink hade ju kommit hem då, sista år i alla fall. Och då tar vi ut målvakten och han skjuter insidan av stolpen. Hade den gått in, då hade vi hållit oss kvar det tredje året. Ja.
Och sen är det ett roligt karriärhopp igen, för sen drar du till Italien från Södertälje, ja. Från mycket hockeykultur. Ja, Bolzano är i och för sig en hockeyort i Italien, men ändå, Italien är inget hockeyland.
Nej, jag hade inget kontrakt och gick här ute i Sörmland, Näsgård, en kilometer härifrån då, på där vi bodde då, eller hade sommarstuga. Jag tror det var Gunnar Svensson som ringde om jag var intresserad.
Per Järvis farsa, ja.
Ja, då ringde han och frågade om jag var intresserad att flytta till Bolzano. Och sen lite fax var det på den tiden. Ja. Fram och tillbaka, så löste sig på några dagar. Och sen flyttade jag ner dit och då flyttade jag ensam. Då, så.
Hur var det då?
Det var väldigt lärorikt, för det var en del av skinn på näsan där. Jag hade inga assisterande. Även fast Bolzano är ju en av de mest kultur vad det gäller hockey. Och har vunnit väldigt mycket och varit med på hög nivå. Det var ju en fin ishall. Men vi hade 3 5:or exakt. Och man fick ha 10 utlänningar det år. Det växlade allt det där, men vi hade 10 utlänningar. Och det var 2 svenskar, Lasse Ivarsson och Hasselblad.
Mm-ha. Mr. Magic var ju där en sväng också,
minns jag. Det var innan
det. Ja.
Det var fler svenskar som hoppade in där i slutspel, kommer jag ihåg. Men vi hade, när alla var friska, då hade vi ett bra. Vi hade några ryssar som var fantastiskt bra. Alltså. Och några av de bästa italienarna, och då låg Italien faktiskt i AVM då. Toppatig och Pavlo hette de då, med flera. Så när alla var med, då hade vi ett kanonlag. Alltså. Ja. Så vi var ju med i Europacupen, som det hette tror jag då, på den tiden. Då mötte vi Leksand och Manchester Storms och Ilves hade vi i våran grupp. Och sen spelade man Alpenliga. Så vi hade ju en 70-80 matcher med 3 5:or. Och visst, jag kommer ihåg, en match fick jag skrapa ihop 2 5:or. Och då fick backar spela ytterforwards. Och vi åker upp till Asiago, mötte vi borta. och vi kontrar och vinner den, man, alltså heroiskt. Det är såna minnen man har. Men vi gick till final och förlorade mot Milan, och det var derby där uppe i avgörande match. Och sen i Alpenliga var vi också i final mot Fälkis. Det var Bengt Åke och Jonas Bergqvist var där. Ja. Med flera.
Det var ju riktigt bra. Ja, det var ju riktigt bra.
Men då förlorade vi den finalen i Alpenliga. Men erfarenhetsmässigt väldigt, alltså det var bra. Jag fick klara mig själv. Jag kunde ju lite italienska. Tyskan hade jag från plugget, så man fick ju dra genomgångar på några språk. Men sen om man låg under efter första perioden och kunde vara fyra ägare, då kunde de komma in och då var det bra att kunna byta ifrån på italienska, kan jag säga. Ja. Så det var nyttigt.
Ja, och sen så hamnade du i Nyköping, också i Sörmland, precis ja. Som Södertälje, i NH90 som det hette då. Ja.
Då.
Och ni var nära att gå upp.
Vi var ju tippade sist, kommer jag ihåg, innan var det din Jeanette Östra kanske, jag tror det hette då. Men vi grejer att komma bland de fyra där för att få spela, är det playoff för att ta oss, ja. Och då grejer vi playoffen också, så hamnar vi i kvalserien helt plötsligt. Och vi hade en lettisk back som var, han levererade flipppassningar.
Vem var det?
Matitsin hette
han. Matitsin, ja.
Super Mario hade han på, ja, på tröjan. Han gjorde reklam. Han var duktig. Bra passningsspelare. Det var ett skönt gäng. Och det var fullsatt i ladan där i Nyköping. Och riktigt roligt.
Ja, sen fick ju Nyköping problem med ekonomin. Det var 2 år i alla fall i Nyköping. Ja. Mellan 99 och 01. Innan Djurgården kallar igen.
Ja. Ja. Min gamle, då hade ju Mats Valtin och Harley varit tränare och vunnit 2 raka, va?
Ja.
Med torpedhockey.
Just det. Ja.
Och jag och Per Nygårds blev tränare. Och vi skulle spela, det är nog första och sista gången jag köper ett koncept på det sättet att vi skulle spela på ett visst sätt. Torpedhockeyn. Men vi tappar så väldigt många så kallade torpedo under sommaren till NHL. Så vi börjar och försöker spela på det sättet, men vi var tvungna att fortsätta.
Mm. Ledningen sa det.
Ja. Det var så vi skulle spela. Och det...
Hur kändes det som tränare? Måste vara frustrerande, oerhört frustrerande. Ja, du ser att det här funkar inte, och ändå så ska du spela vidare på samma sätt.
Ja, det kändes inte så bra.
Nej.
Så, men vi slutade 3:an då i serien, och det var väl ganska bra tycker jag.
Ja.
Men sen åker vi ut mot Frölunda och då är Henke Lundqvist får sitt stora genombrott. Det var ju ganska hyfsade jämna matcher. Men de slår ut oss och sen blev jag uppkallad. Och Per och jag blev uppkallad och vi får inte fortsätta. Vi hade väl 1 år till, tror jag. Mm. Men jag har alltid försökt se något positivt. Att det är någon mening med allting i livet. Och även då så försökte jag göra det. Och då ringde Kent Nubbe Norberg.
Just det, sen. För ni hade ju ett fint samarbete, ja. Vet jag, som jag bevakade elitserien på den tiden. Ja, och det är ju, ja, det var härliga år där uppe. Många fina matcher och bra drag kring hockey.
Verkligen, alltså det var närmare 6 000 på de flesta matcher. Ja. De byggde om hallen.
Ja, Eon Arena heter den då.
Ja, och det är just det här i Branta. Ja. Det blev ett jävla tryck. Ja. Trevlig arena att titta på.
Ja, verkligen. Kul att jobba i också som kommentator. För det var alltid bra stämning.
Ja. Ja. Men då började vi... Alltså jag kommer ihåg att spela en träningsturnering i Brunflo. Och vi började spela på ett lite annorlunda sätt. Jag hade aldrig provat att spela på det sättet. Man spelar ganska offensivt när man står... Ja, idag pratar man press på puckföra mycket. Och det började vi med då. Att man såg väldigt högt i sitt spel utan puck. Och det tror jag många blev chockade. Och många våra spelare tyckte det var jävligt roligt. Ja. För vi körde som fan. Och vi vann den där turneringen och slog bra lag. Det var väldigt självförtroende i gruppen. Och det bara fortsatte sen. Vi var ju allmänt tippade långt ner i tabellen. Zäta lämnade... Men det var många nobody som tog ett stort kliv, Robert Karlsson med flera. Alltså, fantastiskt kul att se hur spelare kunde utvecklas.
Ja, ni hade ett bra tryck. Det var roligt att kommentera det, minns jag. För det var alltid, ja. det var alltid underhållande match. Nästan alltid underhållande matcher.
Ja. Så jag tror vi slutade trea faktiskt den säsongen. Och sen åkte vi ut mot...
Ja, jag kommer inte heller ihåg när ni åkte, men ni var med där
uppe. Vi slog ut Linköping i alla Luleå såg vi också, den här långa matchen.
Just det, när ni åkte och köpte pizza och grejer.
Vi vann fyra raka. Ja. Och det är Marcus Åkerblom.
Jag kommenterade den matchen. Ja. Det var
sjätte perioden.
Ja visst, och alla fick åka och köpa mat och frukt och grejer. Både till lirare och tränare och kommentatorer och domare. Alltså en påfyllning där. Ja, det var en.
Och då kan vi nog åka mot Frölunda. Evensson kanske man i semi.
Ja. Ja, det rullar ju på de här åren. Och jag minns dem som sagt, de här fem åren i Timrå som väldigt lyckosamma.
Ja. På tal om Kent Norberg har en rolig episod. När vi mötte Färjestad i en semifinal, kanske året efter. Och vi hade problem med skador på målvakten. Vi fick två skador. Var det Kappanen och sen den här Hörs, Corey Hörs skadar sig. Så vi hade men Corey började matchen, men på värmningen på morgon då hade vi bara en målvakt, och vem kliver in i målvaktsskruden? Vi var tvungna att ta ner en juniormålvakt från Timrå. Då är det Kent Norberg som står i, när vi tränar på morgon. Alla undrar, vad fan, man värvar ny målvakt. Han kunde inte röra sig, men han gjorde ett jävla bra, jättebra värvning. Ja. Men det är lite typiskt nubben så.
Och det var 06-07 när ni mötte Modo, var det här slaget om Västernorrland. Den här pucken som gick upp i en bana och ramlade ner. Kommer du ihåg det? Tog på en skridsko, gick rakt upp och så ramlade ner.
Anton Strålman.
Ja, tror jag det var. Ja, något sånt där.
Ja, då var de illa ute mot. Gick de och vann.
Harald Lyckner. Ja.
Vi förlorade sjunde avgörande i Sadden, tror jag.
Det var en härlig serie. Slaget om Västernorrland döptes det till i alla fall.
Det var roliga år att säga det.
Men sen så åker du ner till Jönköping och blir svensk mästare direkt.
Ja. Men då fick man ju höra att det var ett självspelande piano. Men det är väldigt lätt att säga, för det krävs väldigt mycket att man ska gå hela vägen. Det har jag lärt mig.
Då slår ni Linköping i final 4-2.
Ja, men vi ligger under, tror jag, varje matchserie faktiskt. Men vänder och vinner. Det fanns en jävla... Vi hade ju en kedja med Davidsson, Törnberg och Jukka Voutilainen.
Ja, just det.
Den var ju vass. Ja. Alltså det, men vi hade ett bra... Vi hade bra djup i laget också. Alltså det måste jag säga. Ja, det var...
Stefan Liv i mål, va?
Ja, som bäst alltid i slutspelet. Och... Nej, men den känslan efter liksom, det var att vi skulle vinna. Vi vann serien. Vi var ganska överlägsna, tror jag, för tvåan här för mig. Och sen började en stor press på en och gå in i ett slutspel och vara så stora favoriter. Och sen leverera. Men det var tuffa bataljer. Linköping var hård. Alltså, vi hade tur någon gång i Sadden där. Herdina styran på volley, kommer man ihåg.
Jan Herdina, ja. Det var till Pittsburgh bland annat. Ja.
Nej, men det var den känslan jag kände. Jag kände mig bara tom efter. Mm. Inte som när man vann som spelare.
Nu kände var det en lättnad? Alltså, vi gjorde det, eller? För ni var ju favoriter.
Lite, men en jävla stolthet. Alltså, det måste jag säga.
Ja. SM, då har du blivit både svensk mästare som spelare och tränare.
Ja, det var jätteroliga år där också. Ja. Jag trivs bra var jag än har varit, kan jag säga.
Ja, det blev två år i HV. Sen så blev du tränare i Lugano. Det var väl bara en tidsfråga, kändes det som.
Ja, man har
bara, som utomstående.
Ja, alltså. Jag hade väl det i bakhuvudet någon gång. Det skulle vara kul att få återkomma. Men tyvärr blev det inte som jag hade hoppats på, den resan. Vi trivdes bra, men det skulle vara en långsiktig satsning. Som det säger ju många. Som leder klubbar, men De hade ju missat slutspel åren innan och vi låg ändå på 7 eller 8 där. Ja. Så vi var ju med, men när 5 omgångar kvar så blev jag uppkallad. Och, ja. Att det var kört då. Så det var tråkigt. Det sitter lite i mitt hjärta efter det man fick vara med och leverera som spelare. Så ja, det är en liten tagg. Ja.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Sen blev det Frölunda, för du var ett eftertraktat namn efter det du hade gjort då i Timrå, men sen också i, naturligtvis i HV71. Ja. Frölunda i 3 år.
Ja, det var det var roliga år det med, även fast det var lite jobbigt ekonomiskt för klubben då, så vi fick ju skära ganska saftigt. Men vi satsade ju på, även fast man pratar om hemväv, så hade vi ju en 14-15 spelare som hade sina rötter i Göteborgstrakten faktiskt.
För Frön hade ju gjort det där lyckat tidigare med Conny då, när Lundqvist-bröderna kom fram strax innan de vann 05 lockoutåret. Hade de gjort på samma sätt? Var tvungna att släppa fram spelare, och de tänkte väl att det kanske funkar den här gången också?
Ja. Vi var ju på gång där när vi förlorade mot Brynäs. Och Freddan missade en straff för att få till en avgörande match, tror jag. Men sen går ju de hela vägen, så det var ganska nära. Men vi trivs jättebra i Göteborg också, så jag trivs bra överallt.
Vi har var du trivs bäst?
Jag kan inte säga. Jag tycker det har varit faktiskt och lärorikt att få bo i olika städer. Jag hade aldrig fått uppleva att se på Sundsvall eller Jönköping annars, det hade man bara åkt igenom, tror jag. Men att få bo på ett ställe, på olika ställen, och ja, få lära känna staden, det är ett fantastiskt privilegium, tycker jag.
Du, efter Frölunda så blir det Örebro, ett Örebro som hade varit lite svajigt där. Och de var ändå på väg uppåt, va? Men den nya hallen var väl mer eller mindre klar då, va?
Ja, det var jag hade väl inte några jätteförhoppningar på att jobba vidare, så det hade jag inte. Men sen ringer hon i november. Jag hade ju ingen jobb då, jag bodde kvar i Göteborg. Så ringer Pontus Gustafsson en dag och frågar. Och så kom jag att träffas på Hemlort, som det hette då, nere i Mjölby.
Nej, Mjölby?
Ja, på något hotell.
Halva vägen var det, ja.
Stadshotell i Mjölby. Nej, men då skrev jag på direkt. Så jag hade sett dem en del faktiskt, och jag tyckte de spelade bra. De första 10 matcherna i alla fall, då låg det ju bra till. Men sen hände det väl något, de dalade lite där. Men det fanns ju möjligheter, tyckte jag. Så det var kul, det är med.
Ja, men,
en stor utmaning.
Men det rullar på, det rullar på där i Örebro. Du är en, två, tre, du är inne på din fjärde säsong. Sen säger du, nej.
Efter fyra matcher.
Ja, efter fyra matcher säger jag har inte den rätta känslan.
Säger nej.
Berätta, vad var det som hände? Alltså, för du har ändå gått en hel försäsong och säsongen har börjat. Vad var det som du inte kände liksom...
Nej, men jag kände inte att jag hade rätta motivationen. Och... Nej, men det kändes lite fel. Vi hade provat att vi skulle jobba lite annorlunda. Att jag kanske tog ett steg tillbaka från just att vara istränare. Och jag trodde på det. Jag var ju med på det stenhårt. Liksom. Men jag tyckte att jag inte hade grepp på det. Liksom. Och därför tyckte jag att nej. Det känns inte bra. Jag vill att spelarna kommer märka på mig om det inte känns rätt. Så därför... Jag var ärlig mot klubben och det var... Jag kunde ha gått kvar där och bara och tjurat och inte gjort något bra jobb. Bara för att ha ett kontrakt. Det är ganska mycket pengar idag i SHL. Så. Men jag tyckte det var schysst att säga ifrån istället.
Ja, jag läste någonstans att du sa att jag hade känslan var alltid viktig när jag spelade och jag ville att spelaren ska ha känslan.
Ja.
Nu saknar jag den själv.
Ja. Ja. Och inte kanske för att jag inte tyckte det var roligt så, men det var mer att vi hade gjort den här organisationen och jag var med på resan, men det blev inget bra tyckte jag.
Hur kändes när du gick upp dit och talade om
det? Det var väldigt känslosamt. Alltså,
jag förstår först att
säga till dem jag jobbar med, mina närmsta, Thornberg och Ivarsson, Pontus, som jobbade väldigt bra tillsammans och nära. Ja, så det var jättejobbigt. Och styrelsen ville, jag fick ju förslag på att ja, vi kan göra om. Liksom, men jag tyckte det blir så mycket som ska göras om. Det är lättare om jag slutar. Och sen det samtalet inför spelarna, alltså jag kunde inte knappt prata då. Det var jobbigt.
Spelarna säger ju inte så mycket, men
nej,
alltså
reaktionerna, men det var liksom tårar från många och från mig och det var liksom väldigt känslosamt och det kom ju från ingenstans. Det var ju, alla var ju oförberedda så att säga.
Hur snabbt kom du, alltså från tanke till att du verkställde det hela, hur fort gick det? Eller var det något som hade du gått och funderat länge på det?
Det var ju fjärde matchen. Vi vann den matchen mot Leksand, tror jag, på straffar eller förlängning. Och...
Hade du funderat under försäsongen att det här är rätt?
Jag märkte under resans gång att det blev ingen bra.
Och det innebär då att du säger tack till ishockeyn efter 43 år som spelare och tränare.
Ja.
43 år, Lill-Kenta. Det gör man inte en handvändning. Alltså, det är hela livet har varit ishockey. Tränare är inte 9-5 jobb. Det, om någon nu undrar och tror det som lyssnar på det här. Det är dygnet runt, året om i stort sett.
Ja.
Även om du var duktig på att stänga av.
Ja, jag är duktig. Det måste jag säga.
Ja, det var
annars
du.
Hade jag inte orkat hålla på så länge, men... Nej, men jag har ju så väldigt mycket att tacka, det måste jag säga. Det är därför jag kan sitta här nu och koppla av. Men det är en livsstil, så är det. Men som du säger, 43, jag fattar inte.
Nej, men säger 43 år, ja.
Det är väl så man har haft roligt. Alltså, det måste jag, det återkommer jag till. Och det tror jag är det viktigaste när man håller på med någonting, med idrott, att man ska ha kul.
Kunde du tänka dig att det skulle bli en så lång tränarkarriär när du fick förfrågan att hoppa in i Huddinge?
Nej.
Nej.
Det kunde jag inte. Jag tänkte jag provar något år och ja, men sen tyckte jag var roligt och just den här känslan när man vinner en match och man står tillsammans och känner fan, vi har gjort någonting jävligt bra tillsammans och ja, får dela den med andra.
Hur skulle du vilja beskriva dig som själv som tränare nu med lite distans? Du kan ju sitta och titta på de andra, men om du skulle liksom...
Många tror att jag är så jävla snäll hela tiden, liksom att jag inte skriker eller gapar, men alltså när jag stod i bås och jag märkte att alla gjorde som man skulle, vad fan, det finns ingen anledning för mig att stå och gapa och skrika, utan det var mer ett tecken på att fan, de har ju fattat vad jag menar. Och Sen är vi alla olika. En del är mer engagerade och visar det på ytan. En del gör det för att sälja sig själv, men det har aldrig jag velat göra. Utan jag har bara varit den jag är. Och sen kan jag bli förbannad och skälla ut folk i omklädningsrummet, men det tycker jag det är en annan sak. Alltså det gjorde jag också när det är befogat, men att stå och gapa varje dag, då till slut så skrattar man bara åt det. För då har jag varit med om själv och spelat vissa tränare man har haft som, det biter ju inte till slut. Man fattar inte när menar man allvar.
Hockeyfilosofimässigt då, kan man säga att det finns någon hockeyfilosofi som du står för? Torpedhockeyn var ju inte, ja, den fick ju ärva och var du tvungen att fortsätta med, men finns det någon, för det känns som att du har provat lite olika och som i Brunn, för oj, kan man spela så här? Det var ju roligt, vi testar.
Det är fart, alltså att mycket skridskåk, men det säger ju alla, man vill spela en offensiv hockey, men sen ibland måste man titta och vad har jag för material att jobba med, det tycker jag är viktigt. Det går inte att spela torpedhockey om man inte har torpeder som är bra skridskåkare och kan fullfölja tacklingar. Så det är en kombination. Man måste alltid se vad har jag för spelarmaterial, och sen utgår man ju alltid från vad vill jag helst spela, och sen får man se vad det tar vägen också. Det är resultat, det är ju så väldigt fixerat vid det. Så det är väl det man kan tycka idag är det väldigt svårt att bygga ett lag på 3-4 år som man kunde kanske i början av karriären. Utan går det för bra, då tappar det de bästa spelarna, och nu tappar det unga spelare som är skickliga. Men det är väl en drivkraft för att svensk hockey får fram så många också, att de får chans att åka över och tjäna lite pengar.
Var du det här NHL förresten?
Nej, jag vet inte. Det år jag gick till Lugano, då ringde Arne Strömberg. Han var för New Jersey Devils, tror jag. Då ringde han och frågade om jag var intresserad. Men då hade jag skrivit på för Lugano redan. För det var väl inför draften, antar jag. Det är det enda telefonsamtal jag fått. Så man vet aldrig.
Jag vet aldrig hur nära det var egentligen. Och just det här med tränaryrket, du kanske inte tänkte så mycket på det först då när du klev på i Huddinge, din moderklubb, men det enda du vet som tränare, jag tror Arto Blomsten som sa det en gång när vi jobbade ihop, att han kom och så sa han, nu är jag en riktig tränare, sa han. Vadå då? Ja, nu har jag fått sparken 2 gånger, sa han. Han har fått sparken från Värmdö. Du vet att förr eller senare får du ju gå, va? Om det tar 2 år eller 2 månader eller 22 år, men förr eller senare så tar det slut.
Ja.
Det gör ju allting i och för sig, men ofta är det, tar det slut ganska fort och du får flytta. Du måste vara beredd att flytta.
Det beslutet måste man ta ganska tid om man ska satsa på en tränarkarriär, att du måste vara beredd att byta ort. Så det är klart att det är jobbigt för familj. Men jag hade alltid en dialog med min före detta fru, nu Agneta, var... Det var inte bara jag som tog beslutet, nu ska jag flytta dit, utan det var alltid en öppen dialog naturligtvis.
För någon som kommer kanske från Stockholm och säger att du ska flytta till Timrå och vara där 5 år, va? Det är inte New York eller London.
Nej. Men det var gött upp.
Det luktar ju hockey bara man kom in kommunen.
Ja.
Ja. det var häftigt. Vem är den bästa du har spelat med, Kenta? Med?
Ja, den som blev bäst, det är ju Mats Sundin. Så är det. Sen den bästa jag tycker som jag har tränat, det är nog Henrik Zetterberg. Fantastisk spelare. Både defensivt och offensivt.
Vem är det bästa du har spelat emot?
Ja, då har du ju hela Sovjetunionen.
Ja, du var med på den tiden.
Jag fick ju inte låna pucken. Nej, men de var ju
tänker starkare. Tänker på KLM-kedjan.
Ja, alltså det var...
Krut och Larion och Makarov.
Ja, alltså det var... Fettesov och Kasatona
på backarna också.
Kom och... Ja, nej, men det var, de var så starka. Vi var inte lika vältränade som spelare, svenska spelare idag. Och de låg ju på läger 11 månader om året. Så. Nej, det måste vara någon av dem då. Men det var ju ett kollektiv utav, ja. Alltså det.
Tishonov som coach.
Ja,
ja. Vem är den bästa tränaren som du har haft eller som betytt mest för dig?
Ja, jag tror att det är, jag måste säga Leif Bork när jag gick till Djurgården. Just det här att lära mig att spela, ja, defensivt, och att det var lika viktigt som att spela offensivt. I Huddinge då hade jag mer en fri roll. Man spelade gammaldags center, man gick ner och hämtade pucken. Men man tog inte ansvar för defensiv. Det gjorde ofta ytterforwards istället. Så det blev en stor omställning. Men jag lärde mig väldigt mycket. Jag måste säga Leffen där.
Mm. Ja, du har haft, jag har haft, ja, vilka coacher du har haft om man tänker efter. Det var Slättvold, var inne i Schweiz då.
Ja.
Och Borken, Putte Karlsson. Falk och Bostedt.
Ja.
Ja.
Alla har ju liksom betytt eller gjort, ja. Betytt någonting på sitt
sätt. Hur gjorde du som spelare, märker du att oj, nu härmar jag honom, eller tänker man såhär, den där biten var bra hos Bork, den ska jag, den här biten var bra hos Conny Evensson, den ska jag, eller hur fungerade det för dig?
Nej, jag tror att jag hade min egen filosofi och sen av min egen min karriär och som spelare, och naturligtvis så kan man bli influerad av olika tränare, men jag tror det är viktigt att man har sin egen ledarstil och sin tro på hockeyn. Och men jag tycker alltid att man måste vara roligt, och sen ska det vara ordning och reda, men man ska jobba stenhårt, alltså det måste man göra på träning. Och jag menar, man kan ta de bästa, Johan Davidsson, kapten, Joel i Frölunda, de går ju alltid bräschen liksom på träningar också, ger varje övning 100%. Varför ska inte de andra rörmokarna göra det då? Och så tror jag själv var som spelare uppfattades. Jag hoppas det i alla fall, att man alltid gick till jobbet varje dag.
Gillar du att träna hårt?
Ja, det gör
jag.
Ja.
För att man, du känns som att du, som sagt, du var ju en lirare och du gjorde ju mål, alltså du hade ju där i det, men
jag var ofta ner i Björkingshallen och tränade själv. Kunde köra styrka och för att försöka bli bättre. Sen var det inte lika viktigt på den tiden med styrkan. Nej. För det är ju därför jag kallas Lillkent. Jag var 1,75-1,76 så vägde 75-76 kilo. Vi hade en Kent Söderlind som, han kanske vägde 93. Och det var väldigt mycket då på den tiden.
Så det är Lillkent, ja.
Ja.
Vad bra att du tog upp det, för jag har ju alltid sagt Lillkent, jag har inte reflekterat över det. Men vi sitter här nu precis efter det att Växjö enkelt vunnit SM. Nu när du har fått lite distans till SHL, vad är din syn på ligan och på svensk ishockey?
Ja, men jag tycker ju att det går ju fortare, det är ingen snack, det vet alla. Och alla är bättre tränare, men så ser vi Elias Pettersson dyker upp. Han har ju tanke och han har ju kunnandet. Och det, jag tycker det saknas ibland, just spelsinne. Alltså det går väldigt fort, men det är för lite tanke ibland.
Blir de för mycket broilers? De tränar från ung ålder i gymmet och inte provar andra sporter. Och att de liksom,
Jag tror vi hade en fördel, alltså vad det gäller spelbegåvning, just att man fick hålla på med olika idrotter när man var yngre. Lite längre. Men vi ska inte glömma att det går väldigt mycket fortare då. Och det är mer muskler på varje spelare, genomsnitt tror jag det är 7-8 kilo mer än vad det var då i snitt. Så.
Och om man tittar på själva ligan, senaste siffran jag läste var att det var 96 svenskar som hade spelat i NHL den här säsongen. Det finns ju ytterligare som har varit i AHL och som har spelat i juniorligan, som kanske skulle platsat i SHL. Vi har ju det här gänget i Schweiz och Tyskland och en hel drös även i KL nu för tiden.
Det är synd. Alltså, jag tycker det skulle kunna vara så ännu bättre. Jag tycker SHL är en bra liga, så är det. Men den skulle vara mycket intressantare och roligare att se. Det skulle vara mer, fler profiler som
Det är svårt.
Det är svårt. Det är, de, pengarna styr. Ja. Det är så.
Och de försvinner innan de har blivit profiler. Ja. Och, ser du någon fara för svensk ishockey? Ja. Att intresset kanske tunnas ut om vi inte har profiler?
Ja, och sen tror jag folk blir bekvämare. Och vi ser, det är fantastiskt tv som görs idag. Ja, men det är... Jag har trott att det är en fara på, alltså, på sikt att folk blir bekväma och sitter hemma till slut. Mm. Om det är för bra kvalitet. Och det, jag tycker det är jättebra tv. Alltså både fotboll och hockey. Du kan ju sitta en hel dag.
Liksom. Ja, jo, bara... det är ju så. Samtidigt men... så bygger ju tv-profiler.
Ja, ja. Jag måste säga. Ja. Men jag kan gå till mig själv. Ja. Jag tycker det är jättebekvämt att sitta och mysa hemma också. Och när det regnar idag, fan, ska jag ta mig in. Men alltså det behövs ju. Alltså publiken måste, live-publik. Inramningen betyder så mycket. Det kan ju göra att en match är mycket bättre än var, om det är halvfullt. Det vet jag många säger, åh, vilken dålig jävla match. Men det är, många gånger är det att det är halvtont på läktarna.
Ja, publiken gör mycket med inramningen.
Ja, jag hoppas verkligen att folk fortsätter att gå, fast de kanske inte är lika bekväma som en annan.
Hur bekväm är du? Jag menar, du är inte, även om du kallar dig för glad pensionär lite med glimten i ögat, så är du inte folkpensionär ännu. Och finns det någonting där ute som skulle kunna intressera till en comeback i ishockeyn?
Jag har svårt att se det, men skulle det vara, då ska man vara ett team från start. Man ska vara tre stycken som, nu kör vi på det här sättet så att allt är klart. Men det skulle nog vara...
Skulle det vara utomlands då?
Jag tror det är utomlands som skulle locka.
Om du fick ta med dig två stycken, vilka skulle det vara? Om du säger att nu säger ingen Lugano igen, det är hypotetiskt.
Men det är väldigt svårt att säga. Men jag skulle nog, jag skulle få ihop ett bra gäng, det tror jag.
Du tror det?
Ja.
Ja, jag ska inte pressa det mer när det gäller det. Så att dörren är inte helt stängd i alla fall.
Nah.
Du har vunnit SM-guld, både som spelare och ledare. Så att i Sverige har du ju, om man bortser från förbundskaptensjobbet,
det ska mycket till om jag skulle hoppa på. Jag trivs väldigt bra.
Det brinner inte för att gå ner i en ishall och... Nej, nu det... Men du följer hockeyn?
Ja, det gör jag. Det gör jag. Via tv framförallt.
Ja. Jo, men du var nere och tittade på någon
slutspelet
i Nyköping. Ja. Så du är med och tittar lite.
Det. Nej, men jag tycker det. Jag har så mycket att tacka hockeyn också. Så det är roligt. Alltså, det går inte bara att släppa. Men jag trivs med det här livet också. Bland fåglar och fiskar.
Och tennisen,
det är... Det är faktiskt fantastiskt rolig veteransport.
Vad är målsättningen i tennisen? Du är 62 år, va? Nyligen fyllda.
Man blir ju yngst var 50 år, så att säga.
Ja.
Så det är ju då man ska lägga in stöten varje gång man är som yngst i klassen, så att säga. Nej, men jag tycker det är bara roligt och det är kul och... Jag har faktiskt fått vara med och vunnit några SM. Jag har vunnit 11 SM-titlar.
Några SM, ja. Vann dubbel senast, va?
Ja, jag har vunnit dubbel nu. Det är 6 gånger jag vunnit dubbel. Och 4 lag SM. Och en gång singel. Så det är väl en singeltitel till då som skulle häga. Jag förlorade en final för några år sedan.
Hur många gånger i veckan tränar du?
Ja, det blir 2 eller 3 gånger i veckan försöker jag nog. Annars tappar man andra så. men förlåt, det är en balansgång där när man är uppe i ålder. Alltså, man får inte spela för mycket för då är det lätt att få ont lite här och var.
Det ska vara på kroppen och hungern och suget. Ibland
spelar man bättre om man är riktigt sugen.
Vad gör de 5 år, tror du?
Ja, förhoppningsvis så mår man bra fortfarande och att Agneta och jag får ha det bra tillsammans och vi är ute och reser.
Ja, jag träffade ju på Arlanda, då skulle ni ner till Spanien och ni var nästan en maskerad på gång där, berättade ni för mig.
Ja, det var lite kul. Ja. Nej, men ja, det var som i höstas, det var ju första hösten som jag var ledig. Så då var vi ner på vänner i Spanien och fick lite extra sol och nu var vi ner igen. Så det är sådana grejer har inte jag kunnat gjort på i hela sitt liv i stort sett. Alltså framförallt på höstsidan då.
Har du någon devis liksom, när du vaknar på morgonen och sparkar av täcket? Nu ska jag gå upp och nu ska Kenta upp och göra en bra dag. Har du någon speciell, tanke eller någon speciell? Ja.
Men när man kommer upp i åldern, alltså det är, man får vara glad så länge man får vara med, känns det. Det händer ju mycket med kompisar och släkt. Och det är liksom att ta vara på dagarna och försök att njuta av livet. Jag har ju alltid... Jag har varit en livsnjutare. Liksom. Jag gillar att äta gott och dricka gott. Och ha det trevligt. Så trevligt som möjligt med trevliga människor. Och sen kan jag trivas och vara själv också. Det har nog hjälpt till när man, som tränare. Man har suttit i lägenheten och efter en förlust. Och att man klarar av det med. Och liksom... Nu, vi kan bara se framåt. Du kan inte påverka det som var igår utan påverka det som kommer nästa dag. Det är nog viktigt att kunna tänka så.
Ja, du sa någonting som jag kommer att tänka på. Just som tränare, jag har ju intervjuat många av er genom åren just efter en förlust eller en tung period och sitta hemma och fundera. Och du kan ju inte spela själv. Alltså, just den här... Man kan märka på klubbledningar kanske när man börjar gå lite sämre att de vänder sig bort lite grann mer än förut. Ja. Hur är det känslan att man märker nu börjar jag bli ensam här. Ja. Nu kan det hända någonting.
Nej, men det är lite obehagligt. Alltså, det är det. Men samtidigt, du kan bara påverka det du ska göra och det som komma skall. Jag tror det är ofrånkomligt att så måste du tänka. Men jag förstår din fråga också att det, folk kanske blir reserverade, de kommer inte in och pratar lika mycket, att det är något på gång, men det hör till det här jobbet också. Så det...
Men så hade du någon när det var tungt med hockeyn, för du är ganska ensam med hockeyn då, även om man har familj och liknande runt omkring så är du ganska ensam med hockeybiten. Hade du någon du kunde ringa till, någon kompis?
Nej, det är nog mest den man lever ihop med. Så det, nej.
Vilket är det snyggaste målet du har gjort? Enligt egen uttag.
jag kan inte säga något.
Ja, det gjort så många. 57 en säsong i Schweiz. Det är klart du kommer inte ihåg alla.
Det är svårt.
Det viktigaste då?
Nej, det är ju den där magiska kvällen i Lugano där fick jag 4 sista 10 minuterna. Man skulle åka och byta, då stod Slättvål så man spelade nog nästan någon stopp sista 10 och det var hög höjd, alltså jag var helt utpumpad efter och jag hamnade i en hög, alltså jag fick inte luft, jag fick panik. Är det något av de målen? Det tror jag.
Det jag tänkte, de yngre som Justin Persson kanske inte har sett dig spela, om du fick skriva din egen scoutingrapport när du var som bäst, hur skulle den låta då?
Ja, det jag tycker det är svårt, men alltså målfarlig, alltså bra skott.
Du var ju defensiv skicklig också. Ja.
Mål eller vad säger man? Bra spelsinne och målfarlig. Jag kunde lukta mig till målchanserna och det tror jag gör en målskytt.
Är det någonting som jag inte har tagit upp nu, Kenta? Jag frågar det för jag sitter och bläddrar febrilt i mina anteckningar. Är det någonting som vi skulle ha tagit upp nu när vi har chansen här, klippa in det?
Men det är, ibland reflekterar man över hur vad folk kritiserar och tänker, alltså, så kallade experter. Ibland skulle det vara kul om de själv hoppade ner och ställde sig ett bås till exempel och se hur lätt det är. Det är inte så lätt. Det är en självklarhet att man sitter i en studio eller... Så det tycker jag de ska tänka sig för lite.
Kan du bli förbannad på experter som häver ur sig saker, ja, bara för att det liksom vinna enkla poänger?
Oh, det kan jag bli.
Ja.
Det kan jag. Förbannad och besviken också. Alltså mm.
Och det kan ju vara att de gamla tränarkollegor och liknande, ja, som sitter där och
ja, spelar man, ja, haft. Oj då, vad duktiga de har blivit nu.
Ja.
Ja. Ja. Nej, men det hör ju till deras jobb också. Så det är liksom... Ibland får man bara slå dövöra till. Nej, men sen är det, jag funderar mycket på det här med spel och dobbel. Jag tycker man ska tänka sig för... Det är många som gör reklam för olika spel och... skådespelare, idrottskillar, ta ett större ansvar tycker jag mot, det finns så mycket som händer på framförallt för unga människor som spelar för mycket helt enkelt, och det är för lätt att spela, och det ska vi ha med oss tycker jag.
Mm.
Även fast jag också har tippat många, ja, år, men det är så lätt idag att sitta framför en dator och, ja, spela bort livet.
Lätt att det blir ett missbruk,
ja. Ja.
När det är... Ja, du behöver inte gå någonstans. Du kan, nej, sitta här på, ja, köksbordet, ja, och titta ut över de vackra ägarna och liksom spela bort pengar.
Ta lite större ansvar vad det gäller den biten.
Mm. Jobbar du aktivt med sådana grejer?
Nej, alltså, men alltså, det är ju framför man har hört, ja, vänner och, som har släkt eller, ja, kompisar som hamnar i den. Och det är inget roligt att höra hur illa det kan gå.
Mm.
Så det ska vi tänka på.
Det ska vi tänka på.
Ja.
Tack så mycket, Lill-Kenta.
Tack så mycket, tack, Niklas.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, niklashomgren.nu, hemsidan, Facebook-sidan Holmgren möter eller Instagram, holmgren.niklas. Ha det så gott så länge. Hej, hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.